Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hej och välkomna till Vinpratarna.
Välkomna.
Välkomna. Vi sitter i vanlig ordning. Det brukar jag ganska ofta nu sitta på Foli.
Ja, men det är mysigt här.
Ja, det är mysigt. Det är liksom lite liv och rörelse. Det är preppas inför öppning.
Köket står och fixar någonting, ja, med kol, ser jag.
Och det kommer leveranser här. Det kommer någon lådor bärs här alldeles nyss.
Ni får bear with us.
Ja, absolut.
Men jag tror också att man gillar det, att det är lite levande. Det behöver inte vara knäpptyst.
Nej, det är så. Det är ett levande format. Folk är vana. Mm. Det är podcast i sitt esse. Det är så för det vara.
Hur mår du?
Jag mår jättebra faktiskt.
Berätta, du har varit i Piemonte, din,
ja,
gottegris.
Min lilla gottegris.
Och bara moffat i dig en massa tryffel och druckit nebbiolo tills du kräks.
Ja, en hel del dolcetto också faktiskt. Ja, och lite pellaverga som jag gillar.
Du är så folklig.
Ja, ja. Nej, men ja, exakt. Jag var där en snabbis för en vecka sedan. Och det var skitkul.
Du åkte med en kompis och bara, ja, så här, vi åker till Piemonte.
Ja, och så förenade lite nytta och nöje. Så att, ja, passade ju på såklart att boka in lite besök. Mm. Så jag var hos Brulotto, som jag har varit hos förut. Det var väldigt kul.
Hur tog ni ner dit?
Flög, ja, till Milano och sen hyrde bil.
Det är ju det smidigaste. Ja, det tar ju inte så lång tid från Milano, som är det, 2 timmar?
Ja, knappt det, en och en halv liksom. Ja, så det är, ja, jättesmidigt.
Så... En liten pizza på vägen och sen när man hemma.
Ja, men jag menar det. Mm. Jag menar det. Ja, det var supertrevligt, supertrevligt. Mm. Och var, ja, men givetvis käkade ju en jäkla massa tryffel.
Ja, för nu är vi snart november, så nu börjar ju säsongen ta sig. Ni kanske var lite tidigare på säsongen till och med.
Nej, jag tror att vi var nog mitt i säsongen
smeten,
faktiskt. För okay, det pågick, vi bodde i Alba, så det pågick liksom en
festival,
den här festivalen, ja, precis.
Ja. Alltså det är ju så mysigt. Ja. Jag minns när jag var där första gången, hur man blir så fascinerad, att det luktar ja, tryffel. Typ överallt.
Typ överallt. Och när det inte doftar tryffel, så doftar det ju choklad eller nougat från Nutella-fabriken.
Hasselnötterna, rostade hasselnötter. För fan vad det är gott.
Så man går och förlåt, bara, nu börjar det dofta så här, nu börjar det dofta choklad. Man måste kasta sig in och köpa en glass, men bara för att man blir så jäkla sugen.
Nougat, så gott.
Men, väldigt kul. Så jag hälsade på Brulotto och testade lite grejer. Bland annat drack lite pellaverga hos honom.
De har vi pratat om tidigare.
Har vi pratat. Mm. Och vi hälsade även på Silvia Altar. Vi hade ett avsnitt med henne här.
För er som inte har lyssnat med avsnitt om Silvia, var 2 avsnitt samma.
Ja, något sånt. Ja. Precis,
några sånt litet energiknippe
och yrväder. Det var superkul. Så jag var hälsade på dem i La Mora där. Och där de
hur till. Var hennes källare? Var den stor?
Nej, den var inte så stor. Men ja, det var väldigt... Men vilket ställe. Alltså, huset ligger så fantastiskt. Uppe på en kulle med så otrolig utsikt ner över dalen. Bara så här, superläckert.
Ja, för er som inte varit i Piemonte, om man bara vill få en liten bild, så googla La Mora, så ser man de här böljande vingårdarna. Alltså, det är så vackert. Alltså. Ja. Det är verkligen, alltså, inte lika vackert som Toscana, men nästan.
Ja, nästan, alltså, nästan. Ja, det är nog smaksak. Jag skulle säga nästan att
Toscana kanske är mer kanske... picture perfect, alltså,
ja,
lite mer det här.
Ja, precis, men det är ju något magiskt.
Piemonte är lite råare.
Ja,
men det gillar man ju.
Ja, det gillar man ju.
Jag tycker fortfarande att Bourgogne är det vackraste landskapet.
Du tycker det? Ja. Jag tycker att Bourgogne är lite småfult.
Alltså, ja, de
är,
men detta har ju också med att jag är högst partisk i frågan. Det är liksom så här, man tycker alltid sitt barn är vackert, eller hur?
Ja, ja, exakt, exakt. Men du har varit i Tokyo, herregud.
Ja. Japan. Så jag var där typ exakt en vecka. Flög till Tokyo och sen så tog jag det här expresståget till Kyoto, där vi var mestadels av tiden. Så det är ju den gamla huvudstaden där det fortfarande finns ganska mycket bevarat.
Hur lång tid tar, den tågresan? Är det 2-3 timmar eller sådär? 4?
2,5. Det gick jättefort.
Ja, då går ju fort
och ordning och reda. Alltså då, det var så rent och fint. Så när man liksom skulle gå av i Tokyo Station så stängde de av allting. Alla skulle ut och sen så gick det in en städare på varje vagn och städade jättefint.
Snabbt som tusan.
Och liksom, och så här rent, fräscht. Jag uppskattar verkligen när det är inte så smutsigt.
men vad gjorde ni? Eller vad gjorde du där?
Så jag var där
för du var där med sommelierföreningen och kollade tävlingen.
Precis.
Och den här Guggen och eller vad heter det?
Nej, det var faktiskt samtidigt. Gaggenau Awards var i Kina, i Beijing. Men det här var då Asia och Oceanic. Så detta var då en AIC-tävling som var för liksom, Asien och liksom Australien. Och också i och med att det är världsmästerskapen nästa år, så är det också väldigt bra förberedande. Och detta är det har hållits var tredje år.
Okay.
Och det var jättekul att se. Tävlingen var så himla bra organiserad. Den japanska sommelierföreningen är 10 000 medlemmar. Det är liksom, det finns en del muskler och organisationen där. Det är verkligen så här, ordning och reda, punktlighet. Om lunchen skulle vara klar ett, men vi satt fortfarande på typ varmrätten, då bara dukar de fram alla så här te, söta grejer och sen så, nu går vi, puff! Alltså det var verkligen hysteriskt. Alltså det var tempo.
Jag tycker sånt där är härligt.
Härligt med viss modifikation. Alltså så här, man gillar ju när det är punktligt.
Ja, det gör man verkligen.
Men man gillar ju inte när någon sliter ifrån ens sashimi. Nej, väldigt vilken fin upplevelse i Kyoto. Och tävlingen var jättebra uppstyrd. Det var mycket intressanta moment som var ganska så här, mycket, både så här, göra cocktails, prata lite om så här, inte bara de här klassiska dekantering och hela champagne-moment. Det var lite mer nytänkande moment, vilket man uppskattar
för
att visa liksom bredden på sommelieryrket.
Vad roligt.
Jag gillar. Och så vi fick chansen att prova väldigt mycket japansk vin. Och väldigt mycket sake.
Sake
var ju det som för mig.
Men hur var japanska vinet då?
Så de vita mycket bättre än de röda.
Är det liksom klassiska druvor eller har vad jobbar
det är med? En druvsort, den röda som heter Muscat Bailey.
Du ser inte så gillande ut.
Nej, nu kan ni ju inte se min min. Men det var verkligen, vi hade en kväll så hade vi så här 10 röda viner och vi bara yes. Nu ska vi verkligen lära känna den här fantastiska sorten Muscat Bailey. Och det var inget gott alltså. Det var jättekonstigt. Alltså det var så här, tänk frukten som en Beaujolais. Fast lite söt och lite platt och lite det här lite
har ingen syra i
det
jag kallar.
Men de vita alltså det var ju en del på Korsu gruvan. Och så den bästa producenten var väl Grace Winery. Och det är ju en producent som har funnits i Sverige, eller som finns i Sverige. Som är en av de bästa. Sen blir det ju ganska dyrt liksom, för det är lite som i Sverige, det är liten produktion. Och de är liksom inte där riktigt än. Men goda, intressanta grejer. Men framförallt så var det ju saken. Och jag har ju inte varit en
sake-fan.
Alltså, eller rättare sagt, jag har alltid provat, tyckt det var intressant. Jag gillar kombinationen med maten. Men jag har aldrig liksom så här, vi beställer in sake-paketet. Det har aldrig varit en självklart grej. Och de första dagarna jag kämpade, jag bara okej, jag smuttar. Dag 5, jag bara, jag kan ta en kanna till.
Nej, det är sant. Alltså, du har knäckt sake-koden.
Det är precis som den första kaffen, första cigarren. Någonting som är en ny smak. Och det krävs, jag vet inte hur många gånger man måste göra en sak för att skapa en vana.
Just.
Vanan är här nu.
Så nu är du lite såld på sake.
Så nu, jag köpte hem lite premiumgrejer. Och kommer absolut börja dricka sake. Lite mer on a regular basis.
Ja, vad roligt. Jag är inte där ännu. Gott och smak, men jag har liksom inte fattat. Så här, kan jag välja med ett glas vitt vin eller en öl eller och sake?
Poängen är att dricka mycket.
Ja, men det är väl det.
Och man ska ha det, eller detta finns säkert massa olika åsikter om, men tidigare har jag alltid fått det i vinglas. Men nu när man får dem i de här traditionella vackra keramikkopparna, ja. Jag tycker det är mycket godare att dricka dem.
Kanske det då. Mm.
Jag tycker det, och det känns liksom som att du dricker någonting som är nyttigt. The holy water. Det är som att du dricker grönt te och du känner dig fräsch.
Ja.
Du får något som är så här en kall, härlig, så här någon Yun Mai Ginyo som är så här lätt och frisk.
Ja.
Frisk och frisk, men alltså som ändå har en viss syra.
Mm.
Och så dricker man en kall i den här lilla tunna, tunna koppen.
Ja.
Som är så här handmade och fin. Och så dricker man. Mm, det är en väldigt mysig känsla.
Det här borde ju för ett framtida sakavsnitt. Ja. Någon gång i framtiden.
Vi måste bjuda faktiskt in någon expert.
Ja. Jag har bara haft, man hade en dag på sommelierutbildning hade vi sake, men det räcker ju inte. Man
har
ju bara skrapa lite grann på ytan.
Och jag har gått på några så här, nu när det var nordiska mästerskapen så hade vi ju lite masterclass och provade några stycken och det var kul, men alltså när man väl börjar skapa på ytan, man förstår ju typ ingenting. Vi besökte ett sakebryggeri som var kanske lite mer så industriellt. Det var inte liksom fine, men det var ganska kul liksom. Man fick ändå se alla stegen, alltså man fick en liten tydligare bild, men jag tycker fortfarande det är jättesvårt.
Finns en, om den ligger kvar, men kolla ni som Netflix, kolla, det finns någon dokumentär där som heter typ The Birth of Sake eller någonting sånt.
Jag har inte sett den, är den bra?
Ja, absolut. Den är, det är så kul, det själva hantverket kring det, det är väldigt, nästan lite rituellt liksom,
på sätt. Och tydligen så dricker de min, när vi pratar med dem som tillverkar sake, att det dricks mindre och mindre sake i Japan.
Aha.
Så att det är liksom, jag tror de dricker mer, börjar dricka mer vin.
Ja, okay.
Det är ju ett vindrickande land, men tydligen så exporten ökar också. Framförallt USA är väl det största exportlandet och Kina.
Ja.
Dricker man mycket sake. Ja. Men det är lite spännande. Det är någonting som vi kanske inte är där än, men det kommer vara ett kommande avsnitt.
Ja, exakt. Någon gång i framtiden.
Framtids.
Det får vi, ja, exakt.
Det är många framtidsgrejer.
Idag ska vi snacka om Volnay, men bara innan dess så har vi också fått, vi har fått lite frågor, men vi kan ta en av dem här för svaret. Men vi fick ett mejl av någon som undrade lite grann. Jag tycker att vi använder lite svåra ord ibland. Och det gör vi, och det gör vi kanske. Eller, för att det finns, vinlingon kan ju vara lite komplicerad, men han undrade faktiskt, vad är det här med instegsvin som vi pratar om ibland? Vad fasen är ett instegsvin?
Alltså, för det mesta så gör ju en producent många olika viner i olika stilar eller prisklasser. Och då pratar man ofta om det liksom enklaste vinet.
Ja.
Men det behöver inte vara alltså det enklaste ur en smakbild. Men det kan vara det här vinet som är en bra introduktion till producenten.
Mm.
Eller som om man har en rieslingproducent till exempel. Då kanske han eller hen gör en rieslingtrocken som är det första vinet. Sen kanske de gör en rad olika vingårdsbetecknade och då brukar man kalla Riesling trocken då för instegsvinet.
Lite det billigaste och kanske det
som ett steg
kanske
in.
Gör mest. Ja, precis, ett steg in. En dörröppnare till en producent.
Inte
svårare
så.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Volnä som sagt, för att ni, det var också som nyföreningen, ni hade någon sorts masterclass-historia, eller hur?
En liten djupdykning.
Lite djupdykning, jag tänkte att det här måste vi ju föra vidare även till er lyssnare, för att det är ju spännande att gå lite på djupet. Volnä.
Vi har ju haft en liten, vi har ju pratat mycket om Bourgogne. Liksom,
ja, vi har haft ett dubbelavsnitt för ett par år sedan.
Precis, men det är ju alltid värt att liksom... prata
med. Ja, men gå på djupet. Verkligen, prata mer om Bourgogne.
Ja, och det blir ju någonstans att man alltid generaliserar och pratar ganska ytligt om någonting. För att Bourgogne är en så pass komplex region. Och precis som ja, men sagt, när man väl börjar skrapa lite på ytan så finns det så himla många liksom variabler och likheter och olikheter. Jag har ju en liten karta här framför mig bara för att göra det lite enklare. Detta kanske är någonting man kan lägga upp i en...
Jag kan fota den här och lägga upp den på...
En bild. För att är det någon region som kräver sina kartor
så är det
Bourgogne. För att har man inte varit där så är det ganska svårt att förstå landskapet, hur det ser ut. Men Volnay är ju en liten by som ligger i södra Bourgogne. Det har vi pratat om tidigare, som då att det är uppdelat i Cotigny och Cotibon.
Och det här ligger i Cotibon.
Detta ligger i Cotibon. Så mellan Pommard i norr, som är kanske mer känd nästan i Sverige, Pommard, än Volnay.
Ja,
och sen Meursault i söder, som är ju en riktig blockbuster som de flesta som har provat vin
men
har provat
för
någon
sina vita.
Självklart.
Ja.
Så ligger där mellan Pommard och Meursault. Och Volnay historiskt har ju varit en väldigt viktig liten by. Och precis som när man pratar om Chambolle-Musigny i Cotigny i norra Bourgogne, pratar man alltid om elegans, finess, struktur. Det är lite det man pratar om Volnay också.
Det är Cotibons
Chambolle-Musigny. Ja, men det är ju en väldigt... Varje gång du får prova en Volnay så har du... Om du skulle jämföra med en Pommard och en Volnay, så kommer Pommard alltid vara lite bråkigare, lite stökigare, lite strävare. Om man vill lite bonnigare.
Ja, men lite kraftigare på något sätt.
Medan Volnay alltid kommer vara liksom den mer silkiga, lite mer, lite charmigare viner. Och viner som verkligen så här klarar av lagring. Om man pratar om namnet Volnay så kommer det från namnet Vollen. Som är en vattengud som dyrkades typ på 1100-talet någon gång.
Okay.
Och då kom namnet Volnay efter ett tag. Så då stavade man det, idag stavas det ju V-O-L-N-A-Y, men då stavades V-O-L-L-E-N-Y. Så Volnay. Ett A emellan Volnay.
Okay.
Och detta, som är lite, detta tycker jag är lite kul, för detta är ju en av de här traditionella gamla skrivningarna på byn. Och en av de viktigaste eller de mest prestigefyllda producenterna, Marquis d'Angeville, som jag tror att vi har pratat lite om, det måste man nästan ha gjort tidigare. Men i alla fall, en av de viktigaste producenterna i byn har den här gamla skriften på sina flaskor i deras vackra sigill, bara för att visa tyngden och prestigen, att Volnay har varit känt länge. Och på, bara för lite mer historia, för på 1500-talet så tog Louis den 11 ett lite större intresse för just Volnay och köpte upp massa vingårdar. Så Champagne, som är en av de bättre, Frémier, Bousdor, Taipier, som är en fantastisk vingård, och även Cairé. Så priserna redan då på 1500-talet var liksom väldigt höga. Och det blev den här liksom kulthypen. Så när vingården sen skulle klassificeras på 1860-talet, då har det funnits så himla lång historia om liksom Volnays prestige. Så de har ju ingen Grand Cru-klassificering, men de har extremt mycket Premier Cru.
Just det.
Ovanligt mycket om man jämför med de andra byarna. Så totalt 207 hektar på i hela...
207?
207 hektar. 89 hektar är Volnay Village. Och sen då 118 är Premier Cru. Så det är mer Premier Cru än Village. Och detta är ju...
Det är ju unikt.
Det är ju unikt. Men detta är också att... Det är ju en del väldigt stora vingårdar. Och här... pratar man ofta om så här, vilka lägen inom vingårdarna som är bättre.
Ja, det är på den nivån.
Och sen så har det funnits mycket Lyodier, Det vill säga vingårdar med historiska gamla namn som inte var klassificerade. Som man då sen 2005 fick man då ta det här gamla Lyodin-namnet och buteljera det under den närmsliggande vingården som var mer känd för att förenkla för konsument.
Jag förstår. Men det här att Volnay då är en så pass elegant, lite silkig, hur kommer det sig då? Vad är det för liksom jordmån eller vad är det vi pratar
alltså,
om här som gör
skillnaden? Det är också lite olika beroende på var vi är. Men om man då skulle jämföra med Pommard som har mycket djupare jordmån, mycket mer lera, så i Volnay så har vi de här kalkhaltiga limestone, Bathonian limestone och gammal kalksten. Och även om man då kollar på kartan där man ser det här lite gråa området, där har vi då byn. Så om man då kollar lite nordöst, som, då är det några vingårdar som ligger precis intill byn, Clos de Duc, Frémier Pitur. Just här har vi lite brantare vingårdar, med väldigt, det här partiet har ännu mer alltså, krita.
Aha, okay.
Och
det
väldigt
är lite sånt
hård märgel. Så om man åker med bil antingen norrut eller söderut och kollar ut över byn, över liksom kotten, då ser man de här vingårdarna väldigt tydligt, för de är superbranta. Och det är så intressant, för när man är då, nu blir detta lite nördigt, men hos Marquis d'Angeville som är, ligger då precis i byn, och de har ju då Clos de Duc är i deras trädgård. Alltså, när man går ut där så är det så här en brant fin klå. Och när man kollar på jorden där så är den vit. Det är vita stenar. Och sen kollar man på vingården bredvid Pitur så ser det helt annorlunda ut. Så det är verkligen de här små differenserna.
Det är det som är så fascinerande med Bourgogne ju. Att det är...
Och något som är lite kul också, om man går mer mot Meursault-sidan, så har vi en stor vingård som är, kallas för Volnay Saint-Uno.
Exakt.
Och den ligger ju helt och hållet i Meursault. Så om man då gör Volnay Saint-Uno så kommer det från Meursault-sidan, men man buteljerar den som Volnay. För i Volnay så du gör bara röda viner, du gör inga vita.
Nej.
Men du har ju också då en Meursault Saint-Uno, och det är då för de vita vinerna.
Ja, okej.
Okay. Och här är det en helt annan jordmån. Här går vi mer mot det här terre rouge, mer liksom järnhaltiga. Så det blir en annan rustik, lite rustikare. Och förr i tiden så gjorde man ju mycket röda viner i Meursault. Det var ju historiskt sett. Men nu på senare tid har man gått över till mer vita viner. Men här kan man också hitta ganska mycket value for money. Och Saint-Uno är ju en så pass stor vingård. Men man kan hitta en del härliga Volnay Saint-Uno. Och många Meursault-producenter som håller till Meursault gör ju också Volnay Saint-Uno.
Men det är en egen appellation då?
Egen appellation.
Just det.
Premier Cru.
Ja. Coolt.
Så det finns ju väldigt mycket intressanta vingårdar. Och vi pratade lite om de här som Louis den XI köpte upp, de här Taipier, Clos de Chêne, Champagnes. Detta är tre väldigt intressanta vingårdar.
Ormeau känner man igen. Ormeau känner man igen väldigt väl.
Frémier, Clos de Duc, Chanelet. Alltså det finns ju väldigt många fina. Detta är ju Premier Cru som ligger liksom i mitten partiet. Vi har Clos de Chêne som ligger precis över
ut med vägen.
Inte 74 men 73. Och där har vi, det är en jättebrant vingård. Så här har de problem med nästan så här erosion, att det blir,
just det.
Så lite brantare. Taipier också brant, och där pied betyder ju
fot eller ben,
var det? Och taj är när man liksom beskär. Så det var ju att man liksom råkade beskära ben, alltså att det är liksom det är en svår vingård. Men så man kan dela upp det i en sida då som är Clos de Duc som ligger nära byn. Och sen så har man vingårdarna som är nära Meursault. Och sen har vi då de söder om byn som då är Champagnes, Taipier, som också är liksom
just det.
Världsklass.
Hur många producenter ungefär finns det i Volnay? Alltså, vi snackar 207 hektar eller vad vi sa.
74 stycken i Volnay. Men som i övriga, som det är hela Bourgogne, så ofta äger man ju mark i många olika byar. Så till exempel vi provade en på provningen, så provade vi ett vin som var en Volnay Vieille Vigne från Chenot Boulanger, och de håller till i Meursault. till exempel.
Ah, okay.
Så det är många som gör vin, och lika så med Marquis d'Angeville, de gör Meursault och De Monti, som också är de bästa. Många har ju lite vingårdar i Bonn, och man har lite antingen som man har haft från början eller som man med åren har fått liksom köpa. Och det finns ju, det som är lite kul med vår nät, det finns verkligen topproducenter som håller till i byn. Och som, om man jämför med vinerna i Cotonou, alltså Vonromané, Chambolmusigny, Chivry-Chambolmusigny, ska vi inte ens prata om, att de har fortfarande en value for money. Ja. Fortfarande i Bourgogne. Ja, de blir ju dyrare. Det är ju inga billiga viner.
Nej,
det är
men
svårt
ändå,
att komma under 400 spänn.
Ja.
Det är det. Men det är viner som verkligen är av högsta kvalitet. Ja,
häftigt.
Som vanligt är ganska knapert utbud på Systembolaget.
Det är lite klent. Det finns, vi ser att det finns några sådär i små partier, framförallt eller om man har nära till PK-huset kan man hitta en och annan, men det är inte,
det kryllar inte av dem.
Det kryllar inte av dem, och inga jätteroliga,
inga toppar.
Inga toppar. Nej.
Men
om du ska, för ni körde ändå igenom en del då på den här provningen. Vad skulle du säga är
men roliga producenter? Vi har ju de tre viktigaste historiskt och kvalitetsmässigt, som är då Marquis d'Angeville, som jag nämnde tidigare. Det tror jag är viner som kan då och då komma i små släpp, webblanseringar i sig.
Ja, det kan det nog
antingen
göra.
Antingen privatimport.
Ja.
Men det är så pass små volymer, så det är viner, ser man dem på en vinlista så köper man dem.
Då hugger man
då
bara.
Hugger man. Sen har vi Michel Lafarge,
som
faktiskt var mitt första vingårdsbesök i Bourgogne.
Nej.
Eller typ nästan ever. Det var fantastiskt. Man åker ner i en sån riktigt läskig, det är så här jättetrång källare, mörkt och murrigt, riktigt old school, smutsigt. Och sen så fick man då åka ner med en sån jättelångsam hiss. Det fanns trappa som var antingen förbrant eller en hiss som gick jättelångsamt. Och jag är så här lite klaustrofobisk. Jag bara, nu, vi får inte stanna, vi får inte stanna. Men Michel Lafarge, och där, det här vet jag, för jag har sett viner från Michel Lafarge på Systembolaget tidigare. Det är de supertraditionella etiketterna, som är alltid väldigt eleganta viner. Och sen har vi då Domaine de Monti, som är då trion här. Och Marquis d'Angeville och Domaine de Monti och Lafarge var ju också pionjärer när man började med domänbuteljering. De var, framförallt Marquis d'Angeville, de tröttnade ju på att sälja sina viner till negocianter, sen blandade och hade sig och sen sålde ut vinerna. Så att de var ju de första som så här, vi ska buteljera våra egna viner tillsammans med Henri Gouche i Nuit-Saint-Georges. Förutom de här har vi ju massa andra bra, alltså Henri Boyot till exempel håller ju också till i Volnay. Domaine La Pousse d'Or,
Det som vi såg fanns någon på IBS i alla fall, eller någon eller ett par.
Domaine Buffet, som var också en ny upptäckt med första gången jag provade nu i söndags. Också en väldigt gammal Volnay-producent som nu de senaste åren har börjat shapea upp sig lite och göra mer transparenta, fruktdrivna viner.
Finns också IBS.
Och det Volnay, var inte Domaine så Buffet. Dyrt ändå,
359 för Volnay Domaine Buffet. Precis.
Vi provade då vingården Taipei. Och den var ju fantastisk. Sen har vi ju några av de här nya skolan som är mer som har börjat göra viner de senaste 15 åren. Då har vi Domaine de Chassonnay, som är Frédéric Cossard, som är lite mer den här natural wine-stilen. De använder ingen svavel, och han gör etiketter under två olika labels. Så under Chassonnay, då är det under vingården som han hyr och arrenderar, som han har kontroll över. Och sen så gör han viner på köpt frukt under Frédéric Cossard. Men han gör också en väldigt bra Volnay som vi provade, som är väldigt fin, jäser på hela klasar, så får en väldigt stor parfym och intensitet. Samma så med Maison Chantreve, som håller till i Savigny-le-Bon, som jobbar lite i samma stil, väldigt, jäser också på hela klasar, väldigt sirlig, vacker frukt, mineraliskt. Så det är lite där, alltså om man tar om Marquis d'Angeville och Lafarge och Monti på ena sidan, så är de på andra sidan, så det finns verkligen också
skillnader i
variationer inom producenter, och det finns ett brett spektrum. Det är ju hela Bourgogne, men lika så Bourgogne.
Men skulle du säga, vad gäller dels årgångskvalitet och dels lagrings eller som lagringsmöjligheter, att Volnay, är det någon skillnad på Volnay och vissa andra regioner i Bourgogne, skulle du säga att är det samma liksom, samma som gäller ungefär?
Ja, de bra årgångarna är bra här också. Ja, framförallt de bra vingårdarna. Ja. Sen när vi tar liksom Taipei, Champagne, Clos du Duc, det är viner som behöver lång tid.
Ja.
Och vi provade ju Champagnes 14 från Marquis d'Angeville i söndags, och den var ju så tight.
Ja, okay.
Det är mer att man känner en struktur. Men för att den ska blomma ut, det är som man får räkna som en Grand Cru, det är 15-20 år.
Ja, det är så.
I de bra årgångarna.
Ja.
Men sen har jag provat några 04-år. Taipei som varit jättefina och öppna, så att det beror lite på årgångar, och det är så himla svårt. Det blir också det här beroende på producent,
ja,
hur
visst,
man arbetar, hur de hur deras skörd var, så man får prova sig fram. Men det finns ju en del, om man har noll koll på vad man ska göra, så finns ju en del vintage charts som vi har, som vi har pratat om tidigare.
Ja, men det kan man ju kolla, Jancis och Wine Spectator och alla möjliga har det. Det är bara att kolla. Men om du, hur många Volnay-viner provade ni när ni hade er sittning?
13.
Av dem, vilken var den absoluta favoriten?
Oj, det var väldigt, väldigt svårt att säga. Eftersom jag provade dem också liksom i stötare, eftersom jag pratade väldigt mycket.
Ja, jag förstår.
Men det som var kul att prova var ju två producenter som jag inte hade provat tidigare, som var då Chenon Boulanger och Buffet, för det var två liksom som de var lite enkla, eller inte enkla men billigare, men verkligen ändå stod upp och levererade bredvid Premier Cruerna, vilket jag tyckte var kul. Sen så kommer Champagnes, alltså vissa producenter kommer alltid vara magiska, och det var inget vin som underlevererade, men det är alltid, jag tycker det är kul med de här nya upptäckterna
verkligen, sånt är alltid superroligt. Kul. Är det något mer som du vill säga?
Vad törstig man blir.
Jag blir sjukt törstig.
Och det är sånt riktigt domedagsväder ute.
Ja, det är grått.
Man vill bara öppna upp en mogen flaska vin och sätta sig i en djup fåtölj och bara sätta på lite musik och vara i fred.
Det är fortfarande 2 timmar tills ni öppnar här. Vad fan ska jag göra?
Nej, men det är verkligen... Hösten är igång.
Ja, det är den.
Och vi har pratat lite om att göra lite kortare avsnitt framöver med en liten druvskola.
Ja, men precis. Vi kan, att man tar en druva per gång och så kanske man snackar en kvart eller sånt där. Det var lite karaktärsdrag och lite bra viner tips. Man kan testa och tips. Så det kommer dyka upp vad det lider. Då kan man också kasta in dem kanske lite så här tryffera mellan de huvudavsnitten. Så här, lite här och där, kasta in små nuggets.
Så om ni har en del druvor som ni tycker hade varit spännande. Vi har ju haft en del druvor redan, som
några,
Blanche, Blanc, Pinot, vi har haft en del.
Ja.
Men skicka gärna bara en liten... Vi behöver alltid lite inspiration.
Ja, verkligen.
Skriv helst på Instagram.
Instagram funkar jättebra. Och tack till alla som hör av sig. Och fortsätt göra det. Det är superkul med både frågor och med bara åsikter och tankar. Och att ni lyssnar. Och att ni...
Ja, det är underbart.
Vi blir så glada. Ha en fortsatt skön vecka, så hörs vi igen snart.
Skål!
Skål!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.